Om man läser berättelsen om Jesus och hans lärjungar, så är det rätt ofta som de hamnar i någon dialog om vem av dem som är störst eller bäst, eller vem som ska få sitta bredvid Jesus i himmelriket, vem som ska ha platserna närmast honom. Och vid ett tillfälle funderar de också över när Jesus har mött en väldigt rik ung man, och han frågar vad han ska göra för att vinna evigt liv, och Jesus säger: gå och sälj allt du äger. Och då funderar de, och så säger Jesus att det är svårare för en rik att komma in i himmelriket än för en kamel att komma in genom ett nålsöga. Och så tänker de: men det är ju omöjligt. Och då säger Jesus: nej, men för Gud är ingenting omöjligt. Och så säger de: ja, men vi har ju lämnat allt. Vad ska vi få? Vad blir det med oss? Och Jesus är väldigt lugn i det och säger: ni kommer att få det som ni har rätt till. Och så säger han de här orden: den första ska bli den sista och den sista ska bli den första. Och de orden dyker upp precis innan den här berättelsen som han berättar för dem. Och det är Matteus som skriver. Den finns på sidan 1476 om någon vill ha orden framför er. Och Jesus berättar ju många berättelser. Och han säger inte bara det här att den första ska vara den sista och den sista första, utan han säger också att den som vill vara stor bland er ska vara den andra tjänare. Ska vara den som lyfter någon som behöver det eller stöttar där det behövs. Och så kommer den här berättelsen. Och då kan man ju fundera lite över Guds rättvisa. Jesus sa: med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en dinar, och så sände han iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Jag ska också säga att jag sa nog aldrig vad jag läser ifrån. Matteus evangeliet 20. Kapitel 20, vers 1-16. Jo, vid tredje timmen så går han ut igen och så ser han några stå sysslolösa på torget. Och så säger han till dem: gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig iväg dit. Sen gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdens ägare till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med de som kom sist och sluta med de som kom först. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar i var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick varsin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: de där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska de sista bli först. Och de första sist. Den kan man klura lite över. Det har jag gjort och jag ska dela mina tankar. Och så får vi gärna dela vidare vid fikat om vi vill det sen. Det går alldeles utmärkt att säga emot mig. Nåd och tjänst är rubriken. Och ibland så undrar jag om det inte allt för ofta istället handlar om ingen nåd utan tjänst. I den kyrka där jag hade min första tjänst som pastor, och det här har jag berättat för några av er, så var det rätt folktomt klockan 11 när jag kom kyrkgången in och skulle inleda gudstjänsten. Och så tänkte jag, jaha, idag blir vi nog inte så många. Och sen när jag gick fram och skulle predika så tänkte jag att, ja men vi blir några stycken i alla fall. Och sen när det var dags att gå fram och be om Guds välsignelse så tänkte jag, oj, vi är ju riktigt många idag. Och det droppade in människor under hela gudstjänsten. Och en del som funderade på, ska jag gå? Klockan är ju så mycket så jag kommer ju inte hinna vara med hela gudstjänsten. Kände ändå, ja, men jag kommer dit så kan jag i alla fall få höra välsignelsen och ta emot den och få ta med mig den under veckan. Och några kom faktiskt bara vid kyrkfikat också. Och på våra församlingsmöten så var det fler än en gång som någon höjde rösten lite bestämt och sa, men vi måste lära varandra och komma i tid till gudstjänsten. Och jag funderade ibland på vad det var som, ja det är inte någon generell uppmuntran så, men det är en generell uppmuntran till att, är ni trött någon gång och känner att jag kommer att komma för sent, stanna inte hemma utan kom hit. Det jag funderade på, det var vad var det som störde? Var det just det här att några kom sent? Eller var det kanske till och med, jag har minsann masat mig upp på morgonen och jag har minsann suttit där hela tiden. Och då tänkte jag, ville de inte vara, ja, ingen nåd utan tjänst. Det kan ju finnas på flera olika sätt det där. Man kan ju fundera då, vad skulle hända om jag en söndag faktiskt kom lagom till välsignelsen? Känn lite, hur skulle det kännas? Vi är ju olika såklart. Och det är ju poängen i det här. Och måste få vara det. Men kanske ska man utmana sig ibland också. Skulle jag gå sönder? Eller framförallt tror jag för egen del, jag skulle nog skämmas lite. Jag kommer ihåg hur det var när jag var barn. Då i min missionskyrkan där jag växte upp. Då alla bänkarna längst bak var fulla och så på vänster sida näst längst fram, där var det tomt för där visste man att familjen Larsson, de kommer alltid sent och jag vet inte om det låg något i det där, att då skulle det synas att vi gjorde det. Det tror jag inte. Men, ja, men visst skämdes man ju lite när man smög in. Men man kanske skulle upptäcka något också, att den där oron och det där när man känner sig trasig. För en av de sakerna att man kom sent i Majorna, det var för att det faktiskt var många som hade det tufft på olika sätt. Och det var inte så lätt att gå upp på morgonen. Därför att ångesten kunde vara så stor på morgonen. Så man behövde vänta en liten stund. Och kanske skulle vi alla upptäcka att den där trasigheten eller det där söndret är inte så farligt. Man måste inte räcka till. Man måste inte göra rätt alla gånger. Och så skulle vi kanske upptäcka att längst där inne så är vi kanske mer lika än vad vi vill tro. Och framförallt skulle vi upptäcka att vi behöver nåden. Vi behöver nåden. Du jämställde dem med oss. Det är invändningen som de här som har varit med längst kommer med. I den gamla översättningen, i den tidigare, så stod det så här. Och du har ändå ställt dem lika med oss. Vi är nästan ännu starkare. Och nu vill jag väldigt tydligt säga att det här är inget försvar för att kunna glida fram och utnyttja andra. För det finns det inget försvar för. Det handlar inte om att slänga ur sig, ja men det fixar sig. Och sen låta någon annan fixa det. Det handlar inte om att vara ute i sista minuten och så lita på att någon annan ordnar det och så lätt att kunna säga, tack gode Gud att du hjälper också den slarvige. För det är inte Gud som hjälper den slarvige. Det är Viran och det är Gösta och det är Ahmed och det är Tuva. Eller hur? Däremot så kanske alla fixare ibland skulle behöva släppa taget och låta Molle och Orvar och Seinap och ja, själva ta ansvar för saker som behöver ordnas med. Som de aldrig har riktigt förstått att de måste göra därför att andra så snabbt kliver in och fixar det där. Nej, jag tror ni förstår vad jag menar. Det är inte det det handlar om. Du har ändå ställt dem lika med oss. Jämställt dem med oss. Vilka är det som de inte vill bli jämförda med? De som kom sist. De som har stått sysslolösa hela dagen. Men varför har de varit sysslolösa? Jo, för att ingen har lejt dem. Ingen har frågat efter dem. Och vi har ju slitit hela dagen i vingården. Då måste de ju åtminstone kunna språket för att kunna få samma rättigheter som vi. Då måste de väl åtminstone kunna ha någon typ av försörjning när de har anhöriga som har kommit hit innan de till vårt land. Innan de kan få jämställas med oss, vi som har slitit i vingården hela dagen. De kan väl inte ställas lika med oss? Det är ju faktiskt inte så att vingårdsägaren går ut och delar ut denarer. Utan det är människor som har sagt ja till att komma. Av olika anledningar kanske man också kan få tänka. Men kan man tänka då, tiggarna då? De gör ju ingenting. De ska förbjudas. Ingen nåd utan tjänst. Och då vill jag bara ställa frågan. Finns det någon av oss som skulle vilja byta plats med dem? Och ha deras jobb. Det kanske räcker att ställa sig den frågan. För det är ju faktiskt det de gör. En grupp kommer till vårt café i Söderhöjdkyrkan. Vi har ett café som är öppet fredag till måndag. Måndag till fredag. 9-11 med gratis frukost för människor som behöver det. Gemenskapen, men som kanske också har svårt att få ihop till det. Och dit kommer romerna, men de har inte tid att stanna så länge. För sen måste de tillbaka till sitt jobb. Och jag tänker, är det inte det handlar om? Inte att byta plats kanske, men att ge plats. För är det inte det Jesus gör hela tiden? Han ger människor plats. När han möter människor, men också i de här berättelserna om vem Gud är. Det är aldrig för sent att komma och få arbeta i Guds vingård. Det är aldrig för sent att komma och dela gemenskapen. För vingårdsägaren är Gud. Gud som bjuder in till gemenskap. Och ingen ska ställas utanför den. Och det är därför Gud går ut. Från den första morgonen till elfte timmen. Och alla har de samma rätt att vara där. De har olika förutsättningar. Därför att en del har inte blivit efterfrågade tidigare. Vilka är det som inte blir efterfrågade? Ett citat. Det är inte det att jag inte vill sitta still. Det är det att jag inte kan. Så säger ett barn som har ADHD. Det är inte för att jag inte vill. Men jag kan inte. Och det är också en grupp som inte på långt när får de resurser, de pallar som vi hade i början för att man ska nå upp till samma sak som vi har satt gränserna för. Varför står ni här sysslolösa? Jag tänker på de ungdomar som är hemmasittare. Har ni hört det uttrycket? Det finns ett uttryck hemmasittare. Det finns ett japanskt uttryck. Jag vet inte om du har hört det. Det var en artikel som handlade om också. Jag tittar på Kerstin därför att hon har varit i Japan och känner till Japan så väl. Där ungdomar isolerar sig i sina hem. Och många av dem har just de här funktionsnedsättningarna. Och man känner att man platsar inte i skolan. Och i artikeln utifrån Japan så stod det hur föräldrarna kommer med en bricka och ställer utanför deras dörr. Därför att man orkar inte med. Och många av dem, ja, efterfrågad. Men jag tror också att det handlar om att vara efterfrågad utifrån de förutsättningar som är mina. Finns det nåd utan tjänst? Och jag kan inte låta bli att undra, Vad hade Jesus fått för diagnos? Ja, när jag skrev det där så skrev jag genast, men så kan man väl inte säga. Men varför det? Varför då? Jämställer du dem med oss? Ja, det är precis det han gör. Han jämställer oss alla med varann. Ingen är mer värd, ingen är mindre värd. Alla får en denar. Varför ser ni med onda ögon på att jag är god? Och varför gör vi det? Jag tror att vi skulle behöva omvändas, vi människor. Omvändas så att vi inte vänder oss bort ifrån varandra, utan vänder oss till varandra. Ser varandra i ögonen och förstår att vi är människor som behöver bli efterfrågade och få plats. Nej, jag säger inte att vi är onda. Och jag vill inte att någon av oss ska gå hem och känna sig usel. Det är inte det jag säger, det hör ni va? Och det gör inte Jesus heller. Men han vill att vi ska omvända oss till varann, men också till Gud. Och kanske är det så att det är när vi omvänder oss och vänder oss mot Gud. För om det är Gud vi har vår stolthet och inte hur vi jämför oss med varandra, det är då livet får en annan mening, ett djup. Och där vi kan se varann på ett nytt sätt. Så låt oss omvända oss och vända oss mot Gud en stund nu. Vi ska sjunga några sånger som handlar om nåden. Och låt oss vila i nåden och börja i den för att hitta kraften till tjänsten där vi är efterfrågade. Så låt det vara bön i rummet och sång.